Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podplay.
16. Välkommen till podden Larm vi minns. Mitt namn är Tröste Brege.
Och mitt namn är Daniel Brander. Vi är två brandmän som arbetat inom räddningstjänsten i många år nu.
Under de här åren har vi samlat på oss många tunga erfarenheter och berättelser som vi nu vill dela med oss av.
Under vår arbetspass har vi sett och varit med om mycket. Denna vecka ska du berätta om ett mycket allvarligt larm.
Det här var ett väldigt tufft larm som jag alltid kommer bära med mig. Som mycket annat i det här yrket. Men jag tycker ändå att det är ett viktigt ämne att lyfta. Jag kommer berätta om den här händelsen från mitt perspektiv. Så som jag minns den. Jag har även ändrat namn på platser och personer för att skydda de inblandade. Jag vill även varna känsliga lyssnare då det här avsnittet innehåller känsliga detaljer om självmord.
När man jobbat som brandman i många år förväntas man ta hand om och handleda sina nyare, ofta yngre kollegor. Man ska dela med sig av sina erfarenheter och vara en trygg punkt för dem när det blir skarpt läge på larm. Visst, man känner sig aldrig riktigt färdiglärd i det här yrket. Men man har ofta någon erfarenhet från liknande larm man kan dra nytta av. Jag är rökdykarledare det här dagpasset och har med mig två rätt så unga rökdykare. Eller de är unga jämfört med mig i alla fall. Ellen och Lelle har redan hunnit jobba några år, men är båda rätt så nya i de roller som de har blivit tilldelade i brandbilen idag. Det gör att jag förväntas vara ett stöd och en mentor för de två. Men helt ärligt så vet jag att de båda är riktigt duktiga på sitt jobb. Så mitt jobb idag känns rätt så enkelt. Vi är på väg hem från ett automatlarm på en förskola. När vår larmcentral plötsligt ropar ut numret på vår brandbil på larmradio. Vår befäl Sundqvist greppar mikrofonen och svarar. Vi tre i baksätet spärrar öronen eftersom vi känner på oss att det kan vara ett nytt larm på gång.
Vi får åka på 3-1 till stora tågstationen. En lokförare har hört av sig. Han är rätt säker på att han har kört på en person med sitt tåg. Kom.
Rösten tystnar. Och den tystnaden hänger kvar i brandbilen i någon sekund. Nu kanske någon tycker att lokföraren som ringt till 112 borde veta om den kört på en person eller inte. Men det finns flera anledningar till att en lokförare kanske inte vet det. En sak är att förarna utbildas i att vända bort blicken när de uppfattar att deras tåg ska köra på någonting. Idén är att de ska få stopp på tåget men slippa ha bilden av att de kör på till exempel en person fastätsat i sitt minne. En annan anledning är kanske mer uppenbar. Ett tåg rör sig fort framåt och en påkörning kan ske väldigt fort. Man hinner helt enkelt inte riktigt uppfatta vad som hänt. Jag har varit på flera sådana larm där man kör på allt från djur till kundvagnar som stått på spåret. Så det faktum att en lokförare ändå är så här pass säker på sin sak är lite oroväckande för oss. Sundqvist trycker in sändknappen till radio. Det är uppfattat. Betyder det att olyckan är vid perrongen? Frågar han.
Nej, tåget hade några kilometer kvar till tågstationen när olyckan inträffade och stannade till slut några hundra meter före tågstationen. Men enligt lokföraren så går tåget att se från perrongen. Kom.
Okej. Då åker vi till stora tågstationen och följer spårvägen till fots. Bort till tåget, säger Sundqvist. Vår chaufför slår på blåljusen och sirenerna på brandbilen, gör en U-sväng och vi börjar åka mot tågstationen. Men det är fler än vi på väg dit. Flera av våra ledningsbilar är larmade, men även polis och ambulans. Vi i baksätet börjar fundera över vad vi kan vänta oss när vi kommer fram till olyckan. Om någon har blivit påkörd av tåget så är det en stor risk att den är väldigt skadad eller i värsta fall avliden. Har någon av er varit på en sån här olycka tidigare? Frågar de. Nej, svarar båda. Okej, vi ser till att hålla ihop. Vi försöker gå metodiskt fram och lita på vad ni fått lära er, säger jag. Det brukar räcka rätt så långt. Vi går snabbt igenom vilka risker det finns på vägen fram till tåget, från perrongen. Spårområdena är fulla av faror och det första som behöver kollas är om all tågtrafik är stoppad. Insatsledaren jobbar på det, säger Sundqvist från framsidan. Vi kommer fram till tågstationen. Stannar framför en trän och kliver ur brandbilen. Det är molnigt och luften känns passiv. Som att den likt oss stelnat till inför vad som komma skall. Stationen är som tur är rätt så tom på folk. Som den brukar vara tidigt på eftermiddagen. Insatsledaren kommer fram samtidigt som oss. Han och Sundqvist samtalar snabbt. Medan vi plockar ut det vi ska ha med oss från brandbilen. Två polisbilar kommer in på parkeringen och jag hör ambulansens sirener närma sig. När Sundqvist pratar klart med insatsledaren kommer han tillbaka och ställer sig framför oss tre. Vi gör som vi tänkt. Ni tre från baksätet får gå på rälsen från tågstationen bort till tåget i riktning söderut. Vi andra kommer under tiden att försöka hitta andra vägar för att komma närmare olyckan med bilarna för att kunna hjälpa er. Vi har också fått en kvittens på att tågtrafiken nu är stoppad. Sen vänder han sig mot mig. Men jag vill att du hör av dig igen innan ni kliver ner på spåret, avslutar han. Vi tre tar med oss en sjukvårdsväska och går in på tågstationen. Och vidare upp med rulltrapporna till perrongen. Jag börjar nu känna av det faktum att det nu är upp till oss tre att hitta olyckan. Vi kommer förmodligen också vara de enda på plats som kan hjälpa personen som blivit påkörd. Hoppas de snabbt hittar andra vägar till olyckan, tänker jag. För om vi hittar någon så kommer vi behöva all hjälp vi kan få. Vi kommer ut på perrongen och jag kan inte se en enda person på den enorma tågstationen. Det finns två perronger och minst fyra tågspår på den här tågstationen. Och det är helt tyst. Jag, Lelle och Ellen stannar vid perrongens kant och tittar söderut. Vi kan se att det står något på spåret, långt bort i fjärran. Är det ett tåg som står där? Frågar jag. Jag tror det, svarar Ellen. Fan, det är en bit att gå i så fall, säger Lelle. Jag ropar till Sundqvist att vi vill gå ner på spåret och att vi förmodligen ser tåget från där vi står.
Ja, vänta där. Jag vill bara dubbelkolla trafikstoppet först. Kom,
säger han. Jag ser mig omkring och ser att alla trafikljus står på rött, vilket är ett bra tecken. Har ni några funderingar? Frågar jag kollegorna. De är tysta en stund tills Ellen säger: vad gör vi om vi hittar en skadad person? Vi kommer ju att vara mitt ute i ingenstans. Innan jag hinner svara ropar Sundqvist att vi kan gå ner på spåret och börja gå mot tåget. Han berättar också att polisen hittat en annan väg till olyckan från andra hållet. Så vi kommer förhoppningsvis mötas någonstans vid tåget. Vad bra, tänker jag. Då blir vi förmodligen några till på platsen som kan hjälpas åt om vi hittar något. Vi går ner på spåret och börjar gå åt det vi tror är tåget. Vi går mitt på spåret där det är lättast att gå. När vi gått en bit inser jag att det är längre än vad vi trott till det stillastående tåget. Tåget är nog minst en kilometer bort. Och det finns ingen möjlighet att röra sig snabbare på det här underlaget. Jag tänker att det kan vara ett bra läge att prata igen med kollegorna om vad som kan vänta oss där framme. Och även gå igenom vad vi behöver göra på vägen fram. Vi tar kontakt med lokföraren när vi passerat tåget, börjar jag. Sen kontrollerar vi under tåget om vi kan hitta något där. Om vi inte hittar något där får vi gå vidare i riktningen tåget kom ifrån, avslutar jag. Ellen och Lelle har lyssnat och vi går en stund sen i tystnad. Men om vi hittar någon skadad, var är det troligast att den ligger, undrar Ellen? Fast under tåget eller vadå?
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har åkt brandbil i över 18 år när jag går där på spåret. Jag har varit på många larm när lokförare antingen sett saker på spåret eller när de kört på någonting. Nu är det läge att plocka fram mina erfarenheter och dela med mig, tänker jag. Men mitt minne vill inte plocka fram någon erfarenhet, vilket först förvånar mig. Men sen inser jag att det beror på en enda sak. Att jag inte har någon. Jag har varit på påkörda älgar och andra stora djur över åren. Jag har gått många kilometer på de här spåren och letat efter saker som inte funnits där. Men en påkörd person av ett tåg har jag faktiskt aldrig behövt uppleva. Det är såklart en positiv sak. Men något jag håller för mig själv så länge, tänker jag. Det är nog lite olika, svarar jag till slut. Och vi kan nu höra tågets olika system göra ljud ifrån sig. Vi bestämmer oss för att jag tar den ena sidan av tåget och Ellen och Lelle den andra. Om en lokförare ger sig till känna får man fråga vad den vet innan man går vidare, kommer vi överens om. Jag meddelar Sundqvist att vi nu börjar närma oss tåget och att vi varken kan se eller höra någon person än. Men något gör att vi stannar upp när vi kommer fram till tåget. Det är en röd fläck längst fram på tågets ljusgråa, nosformade front. En fläck som är svår att tyda. Men känslan kommer över oss att något kan ha hänt. Frågan är bara vad. Ellen och Lelle tar högersidan medan jag går åt vänster. Jag går sakta längs med tåget och försöker hitta tecken på att något har hänt. Tåget ger ibland ifrån sig de bekanta pysande och brummande ljuden. Och sen blir det tyst igen. När jag gått några vagnlängder tittar jag upp mot ett av tågens fönster. Och ser två personer sitta där och titta tillbaka på mig. Just fan, tänker jag. Tåget är ju fullt av folk som bara sitter där och väntar. Jag tycker att de ser tagna ut, så jag misstänker att de blivit informerade om varför tåget står stilla. När jag gått hela tågets längd möter jag upp kollegorna bakom tåget. Har ni sett någon lokförare, frågar jag. Ja, vi pratade med honom, säger Lelle. Han såg rätt så skärrad ut. Okej, vad sa han, frågar jag. Han sa bara att han kört på en person borta vid tunnlarna, svarar Lelle. Ja, och han lät rätt så säker på sin sak, säger Lelle. Jag meddelar mitt befäl vad vi hittills gjort och att vi nu ska gå vidare mot tunnlarna. Sundqvist berättar att polisen börjar närma sig tunnlarna från andra hållet. Resten av brandbilarna och ambulanserna har också hittat en annan väg för att kunna köra närmare olyckan. Men de kommer behöva köra runt en bra bit, så än så länge är det bara vi där. Okej, hörni. Jag tror tyvärr att vi får förbereda oss på det värsta, säger jag. Vi kan se tunnelmynningen några hundra meter bort. Den molnbeklädda solen har börjat leta sig under horisonten och vi börjar tappa en del av dagsljuset. Tunnelmynningen är som ett svart gap in i berget. Vi har nu gått ett tag och hör mindre och mindre av ljuden från tåget. Tystnaden lägger sig över spåren. Det enda vi hör nu är våra fötter som trycker ner mot makadammet. Tystnad kan av erfarenhet i yrket vara ett väldigt bra tecken. Det skulle kunna betyda att det aldrig varit en person här. Men det kan också vara dåligt. En skadad person som är tyst är aldrig ett bra tecken. Vad är det där blåa som ligger där framme? Frågar Ellen plötsligt. Jag stannar upp för att kunna fokusera blicken. Det ser ut som kläder, säger jag tveksamt. Vi börjar nu omedvetet gå fortare i spåret. Och vi närmar oss snabbt det blåa som ligger där framme. Desto närmare vi kommer, desto fler tygstycken ser vi utspridda runt spåret. Vi stannar och blir stående i några sekunder. Jag för min hand mot min radio och trycker på sändknappen. Sundqvist, har vi kontakt?
Ja, lyssnar. Kom.
Svarar han. Vi har hittat en påkörd person.
Ja, okej, jag förstår. Du, sjukvården behöver få veta hur statusen är på personen. Kom.
Svarar Sundqvist. Jag tittar på mina kollegor som fortfarande stirrar ner mot det blå knytet. Statusen. Här finns det ingen status, tänker jag. Men det kan jag ju inte säga. Men samtidigt måste jag ju vara väldigt tydlig. Det finns inget sjukvårdsbehov här, säger jag. Vi står framför en bål som saknar delar. Sundqvist säger att han förstår och att vi snart ska få mer hjälp. I samma stund som vi avslutar samtalet kommer en polis och möter upp oss. Han och en kollega har gått minst lika långt som vi, fast från andra hållet genom tunnlarna. Han berättar att de också hittat delar från en person en bit in i första tunneln. Den som är precis framför oss. Jag ber Ellen och Lelle att följa med mig mot tunneln. När vi gått några meter stannar jag upp och frågar dem om de vill jobba vidare här på spåret. Läget är inte akut längre och de kan göra precis som de vill. De nickar båda två och säger att de vill göra klart jobbet. Vilket inte förvånar mig. Okej. Då behöver vi bilda oss en uppfattning över hur stort område som måste saneras, säger jag. Kom, vi går in i första tunneln. För det är tyvärr den bistra verkligheten. Har någon blivit påkörd av ett tåg så måste personen tas bort från spåren och transporteras därifrån. Och det jobbet faller på oss ihop med våra kollegor från polisen och ambulansen. Vi går en bit in i den korta tunneln och träffar där fler poliser. De har en rätt så god uppfattning av vart olyckan inträffade. Så vi behöver egentligen inte leta så mycket längre in i tunneln, säger de. Det är en öppning på 100 meter mellan den korta tunneln vi står i och den längre tunneln som kommer efter. Och det är i öppningen mellan tunnlarna som personen tagits in på spåret innan olyckan. Hur vet ni det? Frågar Ellen nyfiket en av poliserna. Han vänder sig om och pekar bort mot nästa tunnel. Ser du den lilla stenmuren precis till höger om tunnelmynningen? Frågar polisen. Där hittade vi ID-handlingar och ett brev som han förmodligen lade där precis innan han klev ut framför tåget, avslutar han. Att personen skulle ha hamnat framför tåget av en olyckshändelse var det nog ingen av oss som trodde innan. Men nu blev det verklighet även för oss. Någon har tagit sitt liv här mellan tunnlarna. Fler brandmän anländer och det är dags att börja det stundtals overkliga saneringsarbetet. Vi går runt bland tågspåren med plocktänger och försöker göra ett så noggrant arbete som möjligt. När vi lastar in de större kroppsdelarna i säckar får vi hjälpas åt att lyfta dem med händerna. Det är en kuslig känsla som infinner sig när jag håller på där. Inget av det här känns riktigt rätt. När vi är klara lastar vi i säckarna i en ambulans. När den börjar rulla iväg på den smala grusvägen kan jag bara tänka på hur sorgligt det hela är. Det är verkligen orättvist att någon ska behöva må så dåligt att det här känns som den enda vägen ut. Det har nu gått 3 timmar sedan vi kom hit. Och vi har fortfarande ett tåg ståendes på spåret. Ett tåg som är fullt med folk. Det står bussar och väntar på dem vid tågstationen. Men beslutet blir ändå att spola bort den röda fläcken på tågets front innan tåget kan rulla in på perrongen. Lokföraren har tagits ur tjänst och är nu ersatt med en ny. Tåget måste först backas ett tiotal meter så att vi kan spola av det. Vår brandbil står parkerad vid en grind som leder in på spårområdet. Det har nu blivit helt mörkt så vi måste sätta upp belysning runt tågets framsida innan vi kan börja jobba. Vi kan se genom tågets fönster att passagerarna nu börjar bli rastlösa. Några flyttar sig mellan fönstren för att se vad vi håller på med. De upplever säkert att vi mest står och hänger, tänker jag. Vi spolar snabbt av tåget och snart kan det rulla in mot perrongen för att släppa av passagerarna. Vi packar ihop vår utrustning och åker tillbaka till brandstationen. Våra kollegor som ska jobba natten tar emot oss och tar över arbetet med att återställa utrustningen. Vi går och duschar för att sedan inleda ett avlastningssamtal. Jag berättar bland annat för mina kollegor att det var min första olycka med en person som hoppat framför tåget, trots alla år i yrket. En annan berättar att han haft en sån olycka sin första vecka på jobbet. Det är verkligen slumpen som avgör vad vi behöver uppleva i det här jobbet.
Ja, det här är ju ett fruktansvärt larm att åka på, tror jag.
Verkligen.
Till det här stadiet ska man aldrig någonsin behöva gå, liksom.
Nej.
Hur dåligt man än mår så måste man kunna få hjälp.
Mm.
Det finns ju faktiskt hjälp att få också. Mår man dåligt, så ta hjälp. Vi behöver liksom hjälp av att hantera det vi utsätts för. Och det finns verkligen ingen skam i att be folk om hjälp. Är det så att man känner någonstans att nu är det riktigt jobbigt, jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det här, ring till självmordslinjen på 901-01. Försök att bli av med lite grann ur ryggsäcken.
Och de har ju också öppet dygnet runt. Ja. Så man kan ju verkligen göra det liksom när man känner sig låg.
Ja.
Och om det känns jobbigt att ringa så kan man ju chatta med dem.
Ja, men absolut. Bara man gör någonting. Och är det så att man är anhörig och känner att någon mår dåligt också, våga liksom ställa upp och vara stöd och fråga.
Fråga. Våga fråga.
Våga fråga.
Mm.
Vi kommer också göra så här till det här avsnittet. Att i avsnittsbeskrivningen så kommer vi länka till självmordslinjen och lägga in telefonnumret.
Mm, vad bra.
Men Trusty, hur var det att åka på det här larmet då?
Ja, som sagt, det här kommer jag ju sent glömma. Tyvärr så åker ju räddningstjänsten ut i landet och andra myndigheter allt för ofta på sådana här larm.
Mm.
Att gå där för våran del och ta hand om det här är ju någonting som sätter sig varje gång. Men tyvärr så måste det också göras. Och det är ju faller på vårt uppdrag att göra det.
De gångerna som jag har åkt på de här larmen och där en person har dött på det här viset, man får verkligen stålsätta sig på vägen dit.
Mm.
Och ändå så, det liksom kryper igenom skalet ändå.
Mm.
Det är väldigt svårt att gå där och liksom försöka vara professionell när man ändå känner hela tiden att hur tragiskt det här är liksom.
Nej, jag vet att jag gick ju bara och hoppades på att det här kommer vara som så många andra gånger man har gått på spåren. Mm. Alltså ingenting. Att det kanske är en kundvagn man har kört på eller ett djur i och för sig. Men så att när det här, när jag väl stod där och så insåg liksom, okej, nu är det en person som har hamnat framför tåget.
Mm.
Så var det också väldigt surrealistiskt. Så att jag tror att det kommer fatta mig egentligen mycket, mycket senare.
Ja.
Vad jag egentligen hade gjort.
För du är inne på det där, just när vi går längs de här järnvägarna.
Mm.
Det är flera gånger man har gått på de här järnvägarna och letat någonting. För att lokförarna i vissa fall hinner liksom inte, de hinner inte reagera på vad det är. De har kört på någonting. Och sen får vi komma dit och leta. Den känslan när man går på de här banvallarna och letar efter någonting som man inte vet vad det är man letar efter. Den är snudd på alltså skräck att gå där alltså.
Mm. Ja, precis, för man går ju också i en miljö där vi inte, eller ingen egentligen normalt vistas.
Nej.
Man ska inte vistas på barnvallarna.
Nej, det har man ju fått med sig som man var liten liksom.
Exakt. Men där går man där och det är helt knäpptyst.
Mm.
Där det egentligen är normalt är väldigt mycket liv, alltså mycket tåg som åker.
Ja.
På perrongerna är det normalt mycket folk,
ja.
Så är det helt tomt där. Så det är verkligen spär på den här kusligheten som du beskriver. Liksom.
Mm.
Så att, ja.
Och att man inte vet, kommer man i nästa buske man passerar, kommer man se någonting där?
Exakt. Liksom?
Nej, det är inget roligt att åka på de här larmen.
Nej.
Men kan man på något sätt förbereda sig på att åka på de här larmen?
Alltså det är ju egentligen svårt skulle jag säga. Men det jag ändå alltid säger när vi åker på olika typer av larm är att lita på din utbildning.
Mm.
Men det är också en liten tröst kanske på ett sätt. Men lita på din utbildning, alltså framförallt när jag minns när jag åkte på sjukvårdslarm första gången och kommer fram och påbörjar HLR, så var det ju en kuslig känsla att köra HLR för första gången på en person efter att ha hållit på och övat med dockor.
Ja.
Min kollega la verkligen sin hand på min axel och sa så här, lita på din utbildning. Och det höll hela vägen. Då bara så, okej, vad var det jag skulle göra nu? Just det? Det var ju så här många kompressioner, så här många inblåsningar. Så att det är väl ett tips, men man kan aldrig vara riktigt förberedd skulle jag säga.
Nej.
Nej.
Det finns ju lite risker och faror med järnvägen. Mm. Du var inne på det alldeles nyss här med. Kan du berätta lite om vilka risker och faror vi har när vi jobbar på järnväg?
Ja, som sagt, vi är ju gäster där. Vi går ju vissa utbildningar för att få lära oss riskerna, och det är ju elrisker.
Ja.
De är ju enorma. Det finns ju tågrisker.
Mm.
Att det kan ju komma ett tåg av misstag. Så även om vi har fått alla de här bekräftelserna om att nu ska inte komma något tåg, så kan det ju ske misstag.
Ja.
Så det gäller att man hela tiden är väldigt alert. Sen finns det ju olika saker som rör på sig på de här spåren. Det är växlarna kan röra på sig. Man kan klämma sig.
Precis.
Man kan halka på spåren. Man kan halka på, på det här gruset. Det är en plats man kanske helst inte vill vistas på för mycket.
Nej.
Den är gjord för tågen helt enkelt.
Alltså det är lite obehagligt att vara på järnvägen. Jag tycker det.
Och även om vi säger att vi åker på ofta på sådana här case, så är det ju sällan vi är på spåren om vi jämför med andra saker. Alltså ja. Vi är ju på motorvägen kanske 1000 gånger oftare. Alltså,
ja, ja.
Så att varje gång man kliver in på spåren så är det ju, går ju hjärnan i högvarv och tänker så här, nu får jag inte missa någonting.
Nej.
Så att det inte händer en olycka med varken mig eller mina kollegor liksom.
Att vara på järnvägen då?
Mm.
Är det räddningstjänst där?
Ja, just det.
Ur liksom ett lagperspektiv?
I början är det ju det när vi inte vet. Vi har ju en livräddande uppgift. Men när vi har konstaterat att den här personen är avliden, det är ju inte så mycket frågetecken här.
Nej.
Då är det ju inte räddningstjänst längre.
Nej.
Men däremot har ju räddningstjänsten i Sverige ett avtal med branschföreningen om sanering av järnvägar.
Just det.
Där det ingår då att sanera bort delar av en person, helt enkelt.
Ja.
Och djur, och bildelar, eller vad det kan handla om.
Ja.
Utan liksom någon form av avbrott så övergår vi ju till en ny arbetsuppgift bara. För oss som brandmän där ute så är det ju bara att vi fortsätter jobba. Men rent juridiskt så växlar det ju från att vara räddningstjänst till att vara ett avtal som vi då får betalt för.
Vi har varit inne på det här med avlastningssamtal tidigare.
Just det.
Och jag antar att ni fick det även den här gången.
Ja, verkligen, det fick vi. Jag tänkte på just i det här fallet, här är vi ju väldigt utspridda rent geografiskt, kollegorna i samma grupp. Och grejen med avlastningssamtal, egentligen en av sakerna med det är ju att vi ska kunna liksom få samma bild av vad som har hänt och framförallt vad som har gjorts liksom av oss. Och när vi är så där utspridda så har vi helt olika bilder av händelsen. Så att det positiva med samtal blir då verkligen att vi kan här liksom knyta ihop säcken. Så att alla får samma bild. De som inte var framme där vi var får veta vad vi gjorde. Och vi får veta varför de var liksom i en brandbil på andra sidan stan. Typ. Och alltså, så det blir ju väldigt bra att alla får samma bild.
Mm.
Men sen får man ju också bara helt enkelt lätta på ryggsäcken. Det är ju varje gång det som är grejen.
Ja.
Att få prata av sig liksom hur det känns att göra de här uppgifterna. Och i mitt fall så kunde jag också berätta att det var min första gång jag gjorde det här. Trots alla år i brandkåren. Men samtidigt så hade jag ju också ansvaret för de här två yngre kollegorna och skulle vara liksom en trygg fast punkt för dem. Och därför så väntade jag mig att berätta det såklart till senare, att det var också första gången för mig. Men det är ju så, det här yrket går ut på det, att erfarenhet, det måste vi föra vidare liksom. Och då blir ju vi som har jobbat länge de som ska lära de nya liksom.
Ja.
Så det är mycket så.
Ja, tröst, vi har fått in lite lyssnarfrågor.
Mm, ja, roligt. Ja.
Jag har fått in ett mejl här från en person som gärna vill bli brandman.
Mm.
Men har haft lite problem med klaustrofobi.
Okej.
Okay. Hur jobbar man med det här för att, om man nu vill bli brandman?
Alltså man blir ju testad för klaustrofobi när man söker yrket.
Mm.
Däremot har jag ju verkligen sett folk som vid sin första ansökning inte klarat av det. Men sen som har kommit tillbaka året efter eller kanske två år efter och klarat av det galant. Så bevisligen så är ju klaustrofobi någonting man kan bli av med eller liksom få hjälp med.
Jobba på det liksom.
Jobba på, ja precis. Och det man blir då utsatt för i själva testet när man söker jobbet är ju egentligen en enklare bana som är trång och mörk. Och då kan man ju lätt få lite klaustrofobikänslor om man då liksom är drabbad av det.
Och man får också jobba i mask.
Alltså i maska, just det.
Rökdyka masker, det är de man har på sig.
Just det.
Det är väl lite grann det vi tittar på också, att man kan hantera den masken.
Ja, alltså vi tittar ju på hur folk reagerar egentligen. Alltså, blir man rädd eller stressad av det här? För att det är ju en trygg miljö för övrigt.
Ja.
Och sen så i slutet av den här banan så kryper man ju genom ett rätt så trångt rör som är kanske typ 4-5 meter.
Ja.
Och det kan ju vara väldigt stressande. Jag tror att den kanske är mest utmanande för folk. Sådär.
Mm. Men det är väldigt sällan som vi liksom i yrket kryper genom sådana trånga rör.
Ja, det är det ju. Jag vet inte om Arbetsmiljöverket skulle tycka det var en schysst grej att göra på jobbet.
Nej.
Alltså i en okontrollerad miljö så att säga.
Nej, precis.
Det finns nog fördelar ändå just när det gäller masken, tänker jag, att inte ha för stora tendenser till klaustrofobi. Men jag tror att det går att få hjälp med.
Ja, det tror jag med. Jag har fått in ett mejl här, Trösti, som jag verkligen var tvungen att svara på en gång.
Okej.
Det är en kille, Jesper, som har skrivit in och... Jag svarar på mejlen liksom, för att han behöver få det här svaret på en gång. Han tackar först och främst för podden, vilket är jätteroligt.
Mm, verkligen.
Sen kommer vi till det här då. Jesper vill väldigt gärna bli brandman.
Mm.
Han har tänkt att söka till SMO.
Mm, just det, utbildningen tvååriga.
Precis,
den
för att bli brandman. Men han har haft lite grann känslan av att han är för gammal för att söka den.
Jaha, okej. Okay. Så, okej, okay, hur gammal är han då?
Jesper är 30 år gammal.
30?
Mm. Och det var här jag kände att jag reagerade på det här. Jag måste svara honom på en gång.
Ja.
För han är absolut inte för gammal för att söka utbildningen.
Jag skulle säga att han är väldigt bra ålder.
Ja, verkligen. Alltså, han kommer vara 32-33 när han är klar. Liksom.
Just det. Det är perfekt.
Ja. Han har fått mycket livserfarenhet. Mm. Han har jobbat med saker tidigare. Liksom. Ja. Han har fått in, men jag tycker absolut att det här, det är bara att köra.
Jesper, eller?
Ja.
Du, Jesper, sök för guds skull.
Ja.
Du är perfekt ålder.
Precis, för att vi har ju också den senaste rekryteringen som vår organisation gjorde.
Mm.
Så anställde man en kollega till mig på deltiden som kommer fylla 50.
Ja, och det är väl det vi egentligen kanske vill sända. Att det här med ålder kanske man inte ska fundera så mycket på.
Nej.
Brandman handlar väl om att vilja hjälpa andra människor.
Liksom. Ja.
Så att...
Nej.
Släpp det där nu.
Kör. Och med det sagt, du har lyssnat på Larm i Minns, en brandmans verklighet.
Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg. Den här säsongen släpper vi ett nytt avsnitt varje tisdag.
Följ oss i Podplay-appen eller där du hittar dina poddar helt enkelt.
Har du frågor du vill skicka in till oss så är du välkommen att göra det till hej@larmviminns.se och följ oss på sociala medier. Larm vi minns på Facebook och Instagram. I nästa veckas avsnitt av Larm vi minns.
Jag tar 2 stycken 12 kilos pulver och springer mot röken. Det står en tvåplansvilla framför verkstaden som brinner. Så jag kan inte riktigt se hur det ser ut än. Jag ser bara en enorm svart rökpelare stiga aggressivt mot himlen bakom villan.
Klart slut.
Podplay, en del av Power Media.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.